VM-festen är igång. Då vill vi passa på att tipsa om Coolbet, spelbolaget som ger dig fantastiska odds och som dessutom helt öppet visar upp alla siffror för alla spel på sajten. Så gå in på coolbet.com och ta en titt på alla de senaste VM-oddsen. Dessutom väntar ett hett sommarerbjudande på dig. Coolbet, ett annorlunda spelbolag.
Jag vet inte vad goddag heter på ryska, jag har glömt bort det, men vi säger goddag på svenska och välkomna till sjätte avsnittet av vår podd under denna VM-resa i Ryssland. Formuläret som sig bör från start. Anders sitter mitt emot mig och vart är det vi sitter någonstans? Var är vi?
Vi sitter i Moskvas utkanter, väldigt nära en tågräls. Det kommer säkert swisha förbi här några gånger på ett hotell som du har bokat, Johan, som heter...
Det heter inte Balkinskaya Palace. Jag har lagt till Palace.
det ser gudarna vet att du har lagt till Palace. Nej, detta är, ja, men det påminner om när man var 20 och backpackade och nöjde sig bara med någonting att sova på. Det är ungefär den standarden vi har.
Ja, så är det. Vad har vi för möjliga autentiska ljud att jobba med här under sändningen förutom den här godstågen som mullrar förbi lite då och då?
Vi har en städerska som går runt och dammsuger. Vi har en tv som står och flimrar lite med rysk musik i bakgrunden. Vi har en receptionist som är rätt bask.
Ja, det får man säga. Mm. Och vad är klockan då? Och var i VM-schemat befinner vi oss?
Klockan är 11. Det är som så att vi strax när vi är klara här ska ta oss ut till Luzhniki-stadion ännu en gång för att se Portugal mot, vilka är de möter?
Marocko.
Marocko, jag vet. Det var snurr runt i huvudet hela tiden.
Ja,
men det är också dagen efter att Ryssland i princip blev klara för nästa omgång i VM. Och det var lite karnevalstämning på Moskvas paradgator igår.
Ja, vi... berätta lite.
Ja, men det var ju så att så fort slutsignalen hade lyft från Sankt Petersburg så började tutas på gatorna rätt mycket faktiskt. Och det var ryska flaggor som fladdrade ut genom bilrutor och det var, ja, det var feststämning måste man säga. Och det är ju lite speciellt när man befinner sig här att man vet ju hur Ryssland är och man vet vad som pågår här och lite så. Men ändå så kan man inte undvika att ryckas med lite grann i den här glädjeyran när ryssarna känner. Man ska också veta det att det är så komplext så att det är inte alla som står bakom Putin eller står bakom vad landet står för officiellt utåt. Det är rätt många som inte gör det. Och för dem så är det kanske en ännu större seger. Medan vissa då av Putins anhängare tycker att detta är perfekt propaganda. Och vi visar upp att vi visst är bra på någonting som västvärlden annars brukar dominera i och så.
Och som ni till och med inte trodde att vi skulle vara så bra på den här sommaren. Nu har vi 8-1 efter två matcher. Mm. Där fick ni. Kommer vi nästan in på nästa fråga, hur mår vi?
Bra. Vi har ju trots det här palaceboendet sovit fler timmar än vad vi har gjort någon gång tidigare på den här resan. Så att...
Och kanske vår första riktigt lugna kväll igår.
Mm.
Den artade sig ju riktigt bra innan vi anlände hit i Balinskaya Palace i alla fall.
Mm.
Det var otroligt att du fick som du ville där. Jag hånade nästan dig.
Ja, efter matchen Polen-Senegal så på chans så sa vi bara gå in till stan någonstans och försöka se andra halvlek på Rysslands matchen och käka någonting. Och kanske om vi har tur hitta någon ställe där vi kan ta en bash. Så vi klev upp på någon tunnelbanestation någonstans, ingen aning, jättestor paradgata. Och så ser jag ett litet valv som går in i en gata och så säger jag att där provar jag att gå in. Ja, men du går och fantiserar om att du ska hitta en jävla lummig bakgård.
Som dessutom visar matchen.
Som visar matchen. Och så går vi in där, 20 meter, precis det vi säger, en biergarten. Och så ser vi också att det är, den heter Scandinavia. Och de har lite, du käkar en silltallrik till förrätt.
Ja.
Och köttbullar med potatismos till huvudet.
Och så var matchen på också.
Ja, det var en av de härligaste stunderna än på den här resan. Kunde vi ta ett par öl och verkligen koppla av lite.
Det var ju rysk tv såklart. Det är det ju de gånger vi slänger ett öga på tv-matcherna härifrån.
Vem var på länk efter matchen?
Ja, det var det som var så märkligt. Men efter Rysslands seger då så gick de från
statstelevisionen
studion. Statstelevisionen. Och så var det på länk. Vad såg ut att vara? Det var han, Kadyrov.
Ja, som vi nämnde här innan resan. Som ju då som Sala hamnade lite i onåd efter att han hade ställt upp på en selfie med denna tjetjenska diktator, får man säga.
Ja, vi kunde inte höra vad han sa, men att det såg ut, han har ju ett rätt speciellt utseende med sitt skägg och så, och han var väldigt glad. Det såg ut som att det var en supporterintervju liksom, så. Jag var väldigt nyfiken på vad som sades. Nu har vi med Kadyrov på länk här.
Ja, men det är det jag säger. Det är ju, Ryssland är ju så komplext.
Ja, det får man säga.
Det är ju så. Eller komplicerat.
Ja, har vi träffat Grant Wallen?
Nej.
Nej. Och vad gör granen just nu?
Granen just nu, vad gör han? Han
nu går de väl in i förberedelsefas. Mm. Efter gårdagens kanske lite lätta träning och skaka av Sydkorea-matchen så börjar, kan jag tänka sig att det är lite genomgångar om Deutschland och så nere i Glenchick.
Det är väl det.
Den här VM-resan, den gör vi i samarbete med Dr. Oetker och deras pizza Rustica som tar 15 minuter i ugnen, precis lagom alltså för att hinna med i en halvtidspaus under en VM-match. Och apropå halvtidsvilor, i april 1996 kom Manchester United till Southampton i grym form. 11 segrar hade de på de 12 senaste matcherna och hugg på ligatiteln. Men efter första halvlek ledde Southampton med 3-0. Och vad skyllde Ferguson på? Jo, han skyllde på Uniteds grådaskiga bortatröjor. De nya grådaskiga bortatröjorna. Menar att spelarna haft svårt att urskilja varann i solskenet nere i Southampton. Krävde att de omedelbart skulle byta och kom då ut i nya tröjor i andra halvlek. De petade in ett reduceringsmål men förlorade ändå med 3-1. För det här tilltaget så fick Ferguson böta 10 000 pund för FA. Men det kommenterade han senare ändå med best money ever spent. Vi säger tack till Dr. Oetker.
Mm. Vi gör också detta avsnitt i samarbete med C More, där du kan se alla sändningar från fotbolls-VM i SVT och TV4. Du får dessutom massor med uppsnack, mellansnack och eftersnack istället för reklam. Gå in på cmore.se och läs mer. Ikväll sänder TV4 matcherna Uruguay, Saudiarabien och Iran, Spanien. Och imorgon alla tre matcher, Danmark, Australien, Frankrike, Peru och Argentina, Kroatien.
Ja, och vi var alltså och såg Senegal mot Polen igår efter att vi lämnade er från den stekheta parkeringen utanför Demododovo Airport. Så snirklade vi oss mot Spartak Stadium och Polen Senegal. Och vi fastnade ju lite i det här igår med FIFA Legends. Mm. Och det ska ni veta att det fastnar vi väldigt mycket när vi inte spelar in också. Vi är ganska fascinerade av det här FIFA Legends.
Ja, det är ju sånt vi kan göra när vi sitter i en bilkö. Så kan vi göra lite lekar. Vem som är den mest ultimata FIFA Legend. Och igår så var det ju då.
Och vem som kanske hade, vilken FIFA Legend som hade klarat en bilkö bäst.
Ja. Ja, exakt så. Men igår då på matchen så zoomade kameran in kvällens FIFA Legends. Alltså igår kvällens FIFA Legends. Och det var Sylvest, den gamle United och Arsenal backen, fransmannen. Och Lothar Matthäus. Mm. Han behöver väl ingen närmare presentation.
Nej, där, det gör ju skäl för namnet och det vet Lothar om.
Vad säger vi om standarden på gårdagens FIFA Legends?
Den är ju uppe på en femma på Lothar, även om det, man vill gärna driva lite med Lothar för han har så enormt ego. Mm. Men det går ju inte att säga annat än att finns det någon som är en FIFA Legend i VM så är det ju han. Silvestre, en svag tvåa nästan.
Ja, en av svagare Legends.
Ja, om man just ska koppla det till världsmästerskap. Mm. Sen är man ju lite nyfiken på Silvestre och hans rom tillverkning. Var det det han pysslade med nu?
Ja, precis. Han har det är någon karibisk ö där rom givetvis är ganska så stort som han pumpar in rätt mycket pengar i. Och den gamle Ljungskile-legendaren Kenneth Gustafsson, när han tidigare jobbade som importör så importerade han exklusivt Silvestres rom till svenska barer.
Jag tänkte även på, kunde inte låta bli att tänka på Lothar Matthäus har ju skaffat sig en del fiender som säkert sitter och kokar när de ser honom gå runt bland de andra högdjuren och må väldigt bra och veta om att han är en FIFA-legend. Tänker såklart på Stefan Effenberg framförallt. Han var nog inte glad med hans nemesis.
Nej, han fick några slagskott i Effenbergs självbiografi, va?
Det var många slagskott på 90-talet i Bayern München och tyska landslaget, men i självbiografin var det ju kapitlet om Lothar.
Mm. Vi ska släppa Legends nu, men det vi är inne på just nu, den kanske mest självklara Legend som vi vill se eventuellt när Frankrike möter Peru här i morgon, är väl ändå Emmanuel Petit. Han känns som en solklar Legend.
Det skriker FIFA Legend om Emmanuel Petit. För första gången igår fick vi också matchbiljetter på olika ställen. Vi paras ju ihop eftersom vi kommer från samma publikation. Men igår så särde de på oss. Mm. Jag fick sitta med de fina journalisterna på så kallad deskplats. Där man har det ganska bekvämt med bord. Och det finns en monitor man kan se repriser
wifi,
på.
Okay.
Wifi som funkar. Medan du skickades allra längst ner på Spartak Stadium.
Jag bara gick ner och ner för trapporna. Tills jag kom till rad 1, plats 30. Och den platsen var... Så när jag bara sträckte på handen utan att höja mig från min stol så kände jag Polens avbytarbänk. Så nära satt jag. Och först tänkte jag, detta är ju kanon.
Då ska man veta också, hyfsad kontrast där. För de flesta matcher uppe på Luzhniki, där vi ska senare idag, där kommer vi mer eller mindre sitta upp i himlen. Man jobbar med ett fågelperspektiv och ett grodperspektiv.
Ja, och någonstans där mitt emellan ungefär, kanske där du satt igår då, är det väl det bästa för Luzhniki. Det är häftigt, man får en bra överblick och så. Men spelarna är ju som små myrorna, de springer runt där. Och igår då, så eftersom man sitter så flackt, så det är nästan omöjligt att se vad som händer på andra sidan planen. Och jag tänkte på det så både med Polens tränare igår och Cissé som är då på Senegals bänk.
Är det en av den stiligaste förbundskaptenen?
Ja, man blev så himla glad för honom och för Senegal som vinner mot Polen. Vi kan prata lite mer om det kanske. Ja. Men det är ju i princip omöjligt att få en bra överblick som tränare när man har det perspektivet på en match. Det är ju, går ju knappt alltså. Och då ska man tänka på Polens spelare då, som är liksom nedgjutna i marken.
Mm, de sitter liksom under.
Ja, deras ögon är precis samma höjd som gräsmattan. Det är inte så lätt för liksom en kreativ mittfältare som ska bytas in i 65 minuten för att Polen ska göra någonting. Och ha hunnit analysera eller haft möjligheten att analysera. Okej, här kan jag hitta ytor bakom Senegals defensiva mittfältare. Det är helt omöjligt. Det bara komma in och oj, är det så här spelet pågår? Oj!
Ja, jag tänkte på det när Sverige spelade sin match så var det ju en straffsituation i första halvlek där Sverige inte fick straff. Mm. Det var Toivonen kanske som blev fälld. Och då såg jag Jan Andersson, jag hörde inte vad han sa men det syntes på hans läppar att han sa domaren! Att det är kul att köra ändå den fast till VM och domaren var han från Latinamerika någonstans kanske? Domaren! Så han kan ju inte se någonting av huruvida det är straff. Det måste ju bara handla om att sätta press.
Ja, så är det ju. Verkligen alltså.
Och det kanske man ska tänka på också. Var lite snäll mot dem efteråt. Om deras analys inte är den allra vassaste så har de inte den bästa positionen helt enkelt.
Så är det. Men det var ändå häftigt att sitta så nära och det man slås av är...
Vad är fördelen med
att sitta? Fördelen är ju att det blir ju så jävla intimt. Att när Mané springer ut och hämtar bollen för inkast så kan jag göra en high five med honom. Jag kan liksom verkligen se hur liksom svetten rinner längs med hans tinningar och sådär. Det är ju rätt häftigt faktiskt. Och man kan också se ibland i duellspelet och så. Och när typ då Mané, som är väl en av de snabbare spelarna i toppfotbollen just nu, när han springer, hur snabbt han springer. Det är faktiskt också fascinerande.
Man upplever också att spelarna har mycket mindre tid på sig. När man sitter högt uppe på läktaren och de står och rullar i backlinjen så ser det ut som söndagsfotboll. Mm. Liksom. Men här ser det ut som när bollen går ut i ytterback. Och jävlar vad han måste passa direkt. Mm. Det är direkt någon där och pressar. Men det hade ju varit kul, du funderade aldrig på, för du var ju precis som vi var vid Polens avbytarbänk. Att du hade börjat gnälla på Polen lite så hade du kunnat göra som när Chapman gjorde. Att så skulle Navalka då, förbundskaptenen, vänt sig om och fråga, spelar du lika bra som du snackar? Och så hade Bengtsson fått byta om till andra halvlek. Ja. Det hade ju varit något.
Nej, men det är ju de drömmarna som ändå, att i hans förvirringen och sånt där, du ska in Bengtsson, okej. Okay.
Ja.
Nej, men och sen, de, någonstans mitt emellan dig och mig satt det ett väldigt härligt gäng, nämligen Press Senegal. Och detta var alltså det var ju Senegals utsända presspack. 22 man räknar jag det till. Alla.
Ja, det var mer.
Ja, jag räknar. Okej. Okay.
De satt utspridda på några andra ställen också.
Okej. Okay. Mm. Men alla hade då samma tröja, eller likadan tröja. En blå piqué, knallblå piqué, där det stod då i stora vita bokstäver på ryggen, Press Senegal. Och många hade samma keps då, eller likadan keps. Där det var Senegals flagga.
Och det är inte några de alltid kör med, för de hade broderat in också Russia 2018. Så de är speciellt framtida i deras VM-kostymer helt enkelt. VM-uniform.
Ja.
Man blev ju ändå glad av det.
Ja.
Man skulle vilja se den svenska presskåren, att vi klär oss i likadana piqués.
Ja.
Ja. Svenska pressen.
Ja. Ja, det gjorde mig väldigt glad. Ja.
Och man kan säga också, det var en ganska kollegial stämning.
Mm.
Det som vi varit inne på när vi fick reda på skakades av uppgifterna att de hårda engelska journalisterna, att de då hade den här mailinglistan.
Ja, laptop och...
Ja, precis.
precis,
i mixade zonen när de går runt och samlar. Och sen så skickar de alltså runt ljudfilerna till varandra så ingen ska missa någonting. Den kan man gissa att de jobbar på liknande sätt. De var väldigt vänliga mot varandra. Ja. Och när det blev mål, deras första instinkt var inte att skriva om målet, utan det skulle dansas och jublas lite först.
Det är klart.
Det var lite hejaklack.
Ja, så är det.
Men man gillade dem ändå.
Man vill ju också, när vi ändå är inne på Senegal, nämna kanske den spelaren som förutom då Mané som flest kalmariter har en relation till, nämligen målvakten då Kadim Ndiaye.
Som numera står i ligan i Guinea.
Ja,
det vet man inte mycket om.
Nej, det vet man inte alls. Alltså. På förhand så känner man att det är nog det svagare kortet i Senegals trupp, som är ett oerhört offensivt lag egentligen. De startar egentligen med 4 stycken, ja, nästan anfallare igår. Men i alla fall,
han gjorde inte bort sig.
Han gjorde inte bort sig. Han släppte in ett mål och han var ute ändå. Och liksom, han hängde inte tvätt och sådär. Det har han varit lite känd för att han gör ibland kanske. Men igår han var rätt stabil där, framförallt mot slutet när han började skicka in rätt mycket bollar mot Lewandowski. Då var han ute och boxa och skötte sig bra. Men ja, han var alltså då i Kalmar hösten 2012. Fick aldrig spela i Kalmar. Satt på bänken, men
Lämnade avtrycken då.
Och Barometern hade ju en rätt härlig liten intervju med honom och även med gamla då lagkamrater i Kalmar som spelade med Ndiaye. Och bland annat då Eminori mindes med glädje dels att han nästan alltid rökte vattenpipa till och med sådär i bussen på bortamatcherna.
Ja.
Också att han gick runt och visslade väldigt mycket på senegalesiska visor.
Ja, de fick klagomål redan första dagen när de hämtade honom vid flygplatsen i Kastrup och sen installerade honom på något hotell där. Så ringde hotellpersonalen direkt till, om det var Svante kanske, eller någon i Kalmarledningen och sa, din kille, man får inte röka på våra rum. Då hade han direkt packat upp vattenpipan och suttit och bolmat. Sen berättade Minori också att han gillade honom väldigt mycket. Han var lite speciell, men han hade en egenhet som var att han varje gång han gjorde en räddning och han slängde sig eller kastade ut bollen, så försökte han låta som en orm. För att komma i stämning på något sätt. Och Norris också, han minns särskilt en träning på Gasten. Och det passar ju bra nu när tågen dundrar förbi här bakom oss. Han sa att minns särskilt en gång som var väldigt typisk för Ndiaye. När det kom ett tåg, vi hade en inläggsövning och hans uppgift var just att gå upp och knipa bollarna. Men så kom det ett tåg och då ställde han sig bara och tittade på tåget och vissla. Och så kunde de andra göra mål och så skrattade han ändå och så där höll han på hela tiden. Och Ndiaye själv sa ju att trots att han inte fick spela en match så älskar han alla i Kalmar. Så honom kommer vi fortsätta hålla ett öga på.
Absolut.
Värd att kolla vidare. Synd att han inte körde sin specialare. Han har gjort det några gånger, gjorde afrikanska mästerskapen. Han vill få tiden att gå och har inspark.
Han blev ganska viral efter den också.
Ja, det var det.
Ja, men det var någon slags symbolen för att filma.
Hur dåligt kan man filma? Inspark. Och för att få tiden att gå så väljer han då att snubbla på sig själv och fejka lite skada och sen ligga där och låta klockan ticka. Han fick aldrig chansen till detta, men det kanske han får mot Japan eller Colombia.
Han har också fångats på band, när han, som också tror jag finns på YouTube till exempel, att han tar ett oerhört avstånd när han ska slå en inspark. När bollen då ligger ner.
Sånt är roligt.
Att han går nästan, alltså han går så, nästan 20 meter bakom liksom, mål.
Så
och så börjar han jogga och så... Och ibland då så slår han bara till mötande mittback.
Nästan som en sådär amerikansk fotbollkicker.
Ja, just det.
Han överglänste ju Lewandowski får man ju säga. Han gjorde det och lämnade honom mållös. Och jag satt bredvid en polsk journalist som gnällde väldigt mycket på Lewandowski och oroade sig för fortsättningen. Lewandowski är ur form. Det finns ju vissa länder och landslag i den här turneringen där man känner att det är väldigt mycket upp till en spelare att bära laget med en sanslös press på sig. Lewandowski är ju en sån och hans Polen, även om det är kompetenta spelare i Polen med Milik och sådär, så är det en tydlig stjärna egentligen i Senegal också.
Ndiaye.
Ja, Ndiaye, precis. Fan vad han visslade igår.
Ah, jävlar.
Och vattenpipan.
Ja.
Han var lätt att få tag på, lätt att ha att göra med. Barometern fick lätt tag på honom.
Ja, men det är klart.
Vi måste kunna få tag på Ndiaye själva under mästerskapet. Och Salas, Egypten då, som får lämna VM, var ju också ett sånt lag. Har vi något mer?
Sydkoreas son, givetvis. Ja.
Och märkligt nog att säga, men nästan England också. Med Harry Kane.
Ja, absolut. 2 mål i premiären här. Och han är ju, trots att även de har några andra kanske, ja, Dele Alli och sådär, men han är ju den enda som håller världsklass, skulle jag säga, i Englands trupp, va?
Ja, och då blir det ju väldigt viktigt då vilken form man är i. Verkar ju då som att Harry Kane är i bra form, medan de är oroliga för Lewandowski. Och Om vi kan tala lite grann om det här begreppet som inte används bara i fotboll utan i sport överhuvudtaget. Huruvida man är i form eller om man är ur form. Mm. Det är väl en fråga som alltid ställs. Hur känns formen? Mm. Jag tycker det känns helt okej. Mm. Vad är det egentligen? Alltså, går det att liksom dissekera i vad det innebär att vara i form eller ur form?
Ja, alltså det ena är väl att man är i någon slags fysisk form, givetvis.
Ja,
att allting funkar och att man är i topptrim och att man liksom har peakat någon slags försäsong eller någon slags förberedelse inför ett mästerskap eller en ligapremiär eller vad det nu må vara. Men form skulle jag vilja tro, utan att ha varit en elitidrottsövare i vuxen ålder, handlar väldigt mycket om det mentala tillståndet. Det tror jag.
Ja, det tror jag också. Och när den där polska journalisten ojades över att Lewandowski var ur form och jag började tänka lite på det begreppet form, så mindes jag en gammal intervju jag gjorde för länge sedan med Stefan Holm, olympisk guldmedaljör bland annat i höjdhopp, att han hade haft en ganska intressant utläggning om det. Så kom jag inte riktigt ihåg, så jag hörde av mig till honom och frågade. Jag sa bara precis som det var. Jag minns att du hade några bra tankar om vad det innebär att vara i form och hur man upplever det då.
Har du hunnit göra det idag eller vad?
Ja, jag hörde av mig till honom och bara, om du orkar så får du jättegärna skicka ett mejl och bara utveckla lite. Mm. Svara med en tummen upp.
Pikt.
Och så dök det upp ett initierat mejl här på Barkinskaya Palace.
Ja, cool.
Sent igår kväll, kanske när du hade somnat. Och jag tycker faktiskt att det var ganska intressant. Han var ju då höjdhoppare och det första han skrev om var, han varit inne på, var den här mentala spärren som man först måste komma över. Och den kan man omsätta till ett landslag också, som Sverige kanske, som nu åker hit med en trupp som många tycker är det kanske på pappret den svagaste vi har skickat till ett mästerskap. Ja, det kan man ju tro, och det såg inte kanon ut kanske mot Sydkorea. Men i deras fall så bär de ändå med sig vetskapen om att de har besegrat ett lag som Frankrike. De har tagit sig vidare från ett playoff mot Italien. Lag som på pappret ska vara mycket bättre, vilket går att finna lite styrka i inför ett möte då med Tyskland till exempel. Att det ser svårt ut, men vi vet här att vi har gjort det här innan.
Dessutom så skadar det inte heller när svenskarna i det här fallet vet att Tyskland förlorade mot Mexiko, som inte på förhand anses vara liksom ett bättre lag, att det går.
Nej, precis. Mm. Och i Holms fall var det då att han kunde se, där var det kanske den mentala spärren att hoppa 2,30 som en gräns. Och jag minns att han berättade, här gjorde han i min gamla intervju, att det fanns andra höjdhoppare som kunde vara världsmästare på 2,28, ta med luft och se hur bra som helst ut. Och sen höjdes ribban till 2,30 och då började de hoppa som kråkor. Mm. Bara för att de vet att ribban är 2,30. Hade de hoppat 2,28-hoppet där hade de klarat lätt. Liksom. Men det hände någonting i skallen, så den ska man passera först. Och sen själva formbegreppet. Då beskrev han det som så här, och det kanske han tänkte på när han var tvungen att klara 2,36 i Aten 2004, att när han är i form och när han upplever att det finns ett, att han har form i kroppen, då känner han ett lugn, han står vid ansatsen och tittar på ribban och det ser lågt ut, oavsett om den är uppe på 2,36, det ser lågt ut. Omvänt då så kan den ligga på 2,20 och han är ur form, det ser högt ut.
Ja, just det.
Alltså mentalt så ser det mycket högre ut.
Man tittar uppåt och man tittar neråt.
Ja, och det som nästan kändes lite Matrix då, när han sa att det han märkte sista åren i sin karriär var att när han stod och förberedde sig för ett hopp och han var i form, så kunde han nästan se hur ribban liksom sjönk. Den låg där och den gick ner.
Lite hokus pokus.
Ja, men när han då hade det här slaget, och det förde med sig att han känner ett väldigt lugn. Och han sa att gemensamt var nämnare för när han var i form var att man upplever att allting går väldigt långsamt. Rörelser, och man har kontroll hela tiden, trots att det förmodligen går mycket snabbare än när man är ur form. Vilket då får konsekvensen att när man inte är i form så letar man efter den här kontrollkänslan och lugnet, och då gör man saker alldeles för långsamt.
Ja,
det tyckte jag var intressant, och han sa att han hade pratat med kollegor om det här också som kunde vittna om lite samma sak. Torkelsen, gammal OS-mästare i spjut, som sa att när 80 meters gränsen i hans fall då kunde ligga en mil bort med urformen kännas jättenära om man var i form. Annette Norberg, gammal curling-guldmästare, berättade om hur boet där man ska lägga in stenen växer när man är i form, och det finns en massa luckor där. Och sen som han var inne på då, Holm, vad det gäller fotbollen, han är väl lite fotbollsspelare själv på låg nivå, att för en avslutare så är det väl då, gissade han, att målet blir större helt enkelt.
Just det.
Målvakten krymper och luckorna blir fler.
Ja, precis. Och jag tänker också sådär, för att det är intressant då hur man ska ta sig in i det här tillståndet av form. Så kan jag tänka, du vet, vi sa ju det när vi såg Sverige Sydkorea här, de första 10 minuterna var ju inte alls bra från Sveriges sida, och då sa vi sådär, men det är väl Jannes taktik, vi har till och med satt det på ett omslag med Jan Andersson, sådär, alltid enkelt första 10 gubbar. Samtidigt så, visst, det är en viss mån av riskminimering sådär, man ska komma in i matchen, men lika mycket handlar nog om att komma in i matchen i form så, det här med att göra det enkla inledningsvis för att sen trappa upp det kanske. Det är också någon slags bygga upp en form i matchen.
Just det. Men det där kan säkert se ganska knepigt ut för en utomstående som är lite så halvintresserad av sport. För det kan man ju ofta höra fotbollsspelare säga att när de har varit borta från en skada till exempel eller ett uppehåll av något slag, att det kan ta lite tid att komma tillbaka. De är kanske matchovana som de säger, och att jag behöver speltid för att hitta formen och flytet.
Ja, så kan du säga, fysiskt är ju 100%
bara. Ja, det tänker man då, så här, inga problem fysiskt, du är vältränad utav bara helvete och du har gjort de här 10 000 timmarna, hur kan det här plötsligt vara borta? Kan upplevas som konstigt då, men, och då fattar man ju att det måste ändå vara mycket i skallen som sitter, och jag gissar att de upplever det då efter att de har varit borta länge och sen ska gå in, att allt just går väldigt snabbt, som en avslutare till exempel, att han inte har någon tid på sig framför mål fast det finns tid och...
Ja. Men du minns när vi pratade om när Jesper Parnevik var med i Värvet och han pratade om sin golfsving och vi båda fascinerades ganska mycket för att vi hade inte riktigt själva tänkt på hur mentalt krävande det är att vara en golfspelare på den toppen, för det är så många, många gånger som du måste gå in i den här otroliga koncentrationen, för att träffar du bollen en millimeter fel så kan det påverka resten av rundan och sådär. Och i Stefans fall, när han hoppar höjd, det är också sådär, det är så många moment hela tiden att ställa om. Man ska vara avslappnad mellan hoppen, man ska se sina rivaler, höja ribban, man river första, river andra. Det är så många mentala, så att man är ju väldigt imponerad av den. Alltså i fotboll så är det ju hela tiden flytande spel.
Ja, och det är ju mer komplext såklart, för att det är en stor lagsport. Holm har ju bara sin egen form och tänka på att det är många andra som kan påverka vad som händer.
Det är fördelar med det också.
Ja, du kan vara, är du i kanonform och ska hoppa en höjdhoppsfinal och det stämmer, det är ju rätt goda chanser att du lyckats, men det är ju hygglig risk om du är i kanonform mot Tyskland att det ändå inte går bra för att det är så mycket annat som inte stämmer, i lagkamrater eller motståndare och sådär. Så det där blir lite konstigt, men mycket måste ju sitta i skallen. Men de har ju den här mentala spärren om tagits över. Och kanske om du är inne på det som du sa, att det kan vara nästan att hitta formen under en match så där, så kan man även tala om en turnering kanske, där det ska stegras. Ja. Så det är väl det vi får bära med oss.
Ja, precis. Men,
och det var schysst av Holm.
Ja, verkligen. Stort tack. Schysst av dig också.
Ja, pikt.
Och mejla. Ja, med gårdagens match då mellan Ryssland och Egypten så har vi gått in i omgång 2 i detta mästerskap, och nu går man också in i lite, tycker jag personligen, en känsla av att man får kämpa lite för vissa matcher. Det är ändå så.
Inte här på plats.
Ja, men Saudi, Uruguay.
Ja, men den ska du inte gå på.
Nej, men lite så. Framförallt vet du hur det är när man sitter hemma. Jag har ju alltid följt mästerskapen från soffan. Och då brukar det vara så, du vet, de första matcherna, det spelar ingen roll vilka lag det är som möts, för att allt är härligt, det är VM och det är kul och man liksom tycker ändå att man är lite nyfiken på vad TV4 och SVT har hittat på och sådär, reportrar som är ute och så här, men nu efter nästan då en vecka så kan man allting, man kan hela dramaturgin i SVT-sändning, man vet exakt, Pops ska köra, vad heter det, Jurin, och det handlar också om då matcherna, känner man, för att i början så kan man nästan lätt säga så, men den matchen vill jag se på. Det är ändå intressant att se vad Saudiarabien har. Liksom.
Första intrycket.
Så. Men nu vet man att de är inte bra. Man vet också om att Uruguay kommer att vinna med rätt mycket. Och
ja, den... eller vinna så där med 1-0 och kontrollera och det inte blir
så
festligt.
Ja, precis. Och då, därmed så är det ju rätt lätt att logga ut. Och i den känslan så kan man ändå känna att det är nu man börjar känna att fan, man saknar vissa länder.
Ja.
Man saknar USA. Jag gör det. De är ändå väldigt härliga och ha ett mästerskap.
Jag saknar Italien och Holland.
Ja, Holland saknar jag inte, men Italien definitivt.
Holland vill jag alltid ha med, för ibland är det kul att ha dem att störa sig på. De har alltid spelare som liksom väcker känslor. Ja, men jag håller med, och man känner sig ju... Det är lite märkligt, för det är jättekul när de slås ut i ett kval med skrällar, och man får se dem lida, och det är spännande att följa vad som skrivs i Holland eller Italien eller USA om detta fiasko, och man unnar verkligen de här som skräller istället. Vi kan ju nästan räkna in Sverige dit, men Panama, fan vad kul, och man ser glädjescener och presidenten är galen och sådär, och Saudiarabien kommer dit. Kan de ha Italien? Ja, man är inte bra, men nu känner man det har varit kul om de var här, så jag tycker FIFA, de skulle kunna gå in här. Säger, man ska inte, grymt gjort av Panama, här får ni 100 miljoner från FIFA till er fotboll, men ni fattar säkert att så här, det kommer vara kul kanske när ni kommer till Ryssland, men ni har inte så mycket där att göra, och stora publiken vill ändå se Italien, så Italien i sin tur får böta 100 miljoner och stå ut, de får bli bespottade och nedskrivna, och Infantino och gänget kan köra en rövbombning eller någonting. Ja. Och sen får de ändå åka och skämmas lite så att vi ändå kan få se dem spela.
Ja, det känns som att du och jag, Johan här, både igår och nu, håller på att rita om lite grann hur FIFA, nya FIFA ska fungera. Vi har då det som vi pratade om igår, det här FIFA Legends-gänget som sitter där och ändå
känner av... Vi fick rapporter om att Patrik Andersson hade lämnat... Ja, FIFA Legend-livet.
Ja. Han ska nu flygas tillbaka, det tror jag. Han är bara hemma och landar.
Ja, du tror han kommer ner till Sochi?
Jajamän,
det
är klart.
Ja, det håller vi utkik efter.
Nej, men vi har det gänget då på FIFA som sitter där och känner så här, fan, det är, Bremer har det lite tungt. Vi har honom till Legend. Bjerre, det är inte så bra. Sedov, han fick sparken där. Han har inte lett det här liksom human resources, tänka på lite på människan bakom profilen.
Mm.
Sen då, bredvid då, i rummet bredvid det här gänget, så har vi de här som sitter och ändå känner så nu när man är en vecka in att, fast de har ju känt detta långt innan, de kände detta redan i mars, att det blev inte så kul med Saudiarabien och Panama och de här skrällagen. Vi vill ju ha med ett tag.
Sverige, kanske någon tänker till
så, ja, precis. Så ritar man om, antingen så är det en stor konspiration då, man hittar på någonting, man planterar liksom att någon spelare var drogad eller något sådär, och så blir de avstängda och så får de ändå ett jättestort skadestånd liksom. De får ändå mycket pengar så de blir glada, så de kan bygga någonting för framtiden.
Ja, det är ju inga vackra tankar vi kommer med.
Men det här
vi vill säga är ju att det är lite synd att vi inte får se Italien spela, ja, och USA och Holland möjligtvis. Så men så kan man känna, för det här är ju en dag man kanske får kämpa lite med sin VM-feber för att hålla den högst upp i termometern helt enkelt. Men om nu Bjerred, om det är som du tror att han flygs ner igen och i så fall ner till allra söderaste Ryssland dit vi ska ta oss i morgon ner mot Sochi där Sverige...
Det är inte långt ifrån Georgien.
Nej, Georgien, dit du alltid har velat åka.
Mm. Bra vin, god mat.
Ja, lever länge om man vill där. Yoghurt och så. Men det är inte så långt till gränsen och vi har hyrbil. Det kanske blir en podd från Jörgen. Det har varit spännande. Dit ska vi ner och det är Sverige-Tyskland där på lördag. Den kommer vi prata mycket mer om här framöver i kommande avsnitt. Men vi var ju lite oroliga när vi såg Janne Andersson lite inför matchen mot Sydkorea, även lite under, att han kändes lite tagen ändå av hela den här VM-apparaten och allvaret. Det var inte riktigt den här avspända Janne som kan bjuda på ett skämt här och där.
Men ändå, domaren!
Ja, men det, då är han i matchmål. Domaren! Men att han borde liksom hitta tillbaka till det här, det som är Janne på något sätt. Därför blev vi så glada då, där vi går nådde som en rapport att nu verkar han hittat sitt avslappna jag.
Ja, men i det ska man också, jag tänkte på det och att Janne reagerade också lite grann där. Kommer du ihåg precis i inledningen när de kom ner till sitt hotell i Gelenkik och pressen fick veta att han hade en svit.
Ja, vad var det?
Det drogs lite på det och Janne blev lite bekymrad. Han ville liksom inte riktigt att man skulle göra så stor grej av det, för att han var den här Jante och sa, men jag ska inte ha större och sådär, och han tyckte inte det var...
Hur folket ska reagera på det.
Och det är inte heller riktigt Janne.
Nej, det är ängsligt, för att jag tvivlar ju på att det var han själv som krävde en svit. Han skulle ju kunna nästan tänka sig bo på Barkenskaya Palace hos oss här. Så det blev nog mest så att förbundskaptenen ska ha en sån.
Olof Lund sa också det till oss, att han kände det på presskonferensen den sista inför Sydkorea-matchen, att han sa det när vi snackade med honom, att vi var inte på den, men han sa att där kände också Olof att han var lite tagen av det liksom. Det var inte riktigt samma Janne.
Men nu då?
Har vi fått bildbevis på att Janne är back. Det är nämligen så att Texas Johansson, HBK-profilen och en offside-bekanting av Råge, skickade ett sms till mig igår kväll. Han hade också precis som Bjerred satt nycklarna i dörren till sitt hus i Halmstad.
Han var inte i Nizhny Novgorod som en FIFA Legend Texas,
nej,
tyvärr.
Nej, tyvärr. Ja.
Han var kul med honom som mullvad där inne och skriva det stora FIFA Legend-repet för oss.
Ja. Men då plingade till i hans mobiltelefon och då är det ett sms på en Tom Prahl. Där Tom Prahl står vid sidlinjen, ett träningspass i Gelenkik, soligt, och han är klädd då på ett lite speciellt sätt. Han har på sig en keps som är vänd bak och fram, alltså en hockeykeps.
Inte särskilt pralskt.
Inte särskilt. Och på kepsen så är det ett par solglasögon, lite coola solglasögon också. Det är inte sådär gubbiga, utan de är lite flash, lite sådär cykel.
Och fotografen är alltså Janne Andersson. Ja. Förbundskaptenen knäppte en bild på Prahl. tänker den här ska jag skicka till Texas, blir han på gott humör av. Och det måste ju ändå vara med tanken, just den som vi är inne på, att kolla på Pral. Så här är vi inte vana att se gamle Tom.
Precis.
Och då, det gör mig ändå hoppfull, för då känns det som att...
Han är tillbaka lite grann och han kan slappna av nu. 3 poäng mot Sydkorea, VM-premiären avklarad. Ingen superpress mot Tyskland. Gott väder när Gelenchik. Fan, där är Pralan så rolig ut. Nej, jag skickar den till Texas. Ja. Det är sånt som gör mig lite tryggare inför lördag.
Där är Pralan, han ser rolig ut. Jag tar en bild och skickar till Texas. Ja. Jag tror det är helt rätt. Vi har pratat om det nu är lite speciellt att Janne här har varit en snabb resa och så vidare. Men Pral, jag såg när svenska laget anlände till matchen när de gick av bussen och du vet när de filmar. Så först kom spelarna och lyssnade på sin musik. Och Radiosporten har ju släppt en del av vad de kanske lyssnar på. Mm. Spelarna fick välja var sin favoritlåt. Det var inte så mycket jag kände igen. Jag minns att Sebastian Larsson ville välja något med Foo Fighters. Monkey Ranch kanske. Men då kom Pral nästan sist där. I VM-kostym då. Precis som i laget. Och det kändes konstigt. De två senaste gångerna jag har träffat honom så har han nästan gjort sin sport och var hårt mot sig själv och säga att, så här, att jag har inget här att göra längre. Först var han för gammal för att ens ha kontakt med fotbollen och sen kom han in som scouten då och jag var med honom där i Vitryssland och hela tiden säger jag glömmer saker och det här blir jag orolig för mig själv. Så. Och nu är han ändå här och Tysklands bevakare och sin fotboll kan han ju, så han gör säkert ett styvt jobb.
Ja, men det är ju som vi pratade här för ett par dagar sedan när vi pratade om nationalism och vi pratade kanske lite då om Perisic inrakade symbol i nacken. Vi pratade om Ekongs gröna stripe i håret och så. Detta är ju Prals sätt att klubb sig till balen.
Ja, absolut.
Lite så.
Ja, det var jättebra. Jag är nyfiken på också hur han uppehöll sig väldigt mycket vid, han var fascinerad av hur mycket spelarna åt och att det är mest mat hela tiden. Och sen var väldigt typisk Pral också, som är lite av en romantiserar ibland gärna det gamla, att det är så mycket som slängs, det är ett sånt svinn, sa han. Det är de här bufféerna där spelarna kan välja på precis allting, men vilket svinn det är och det slängs mycket, det är väldigt onödigt. Så det känns bra att ha en sån där som tänker på sånt också, tycker jag. De har ju med sig 2 kockar, Sverige, en som alltid har varit med dem länge, tror jag, Mats Broström, och så har han en medhjälpare med sig också. Jag läste en intervju med dem i Situation Stockholm innan vi drog. Och där fick man väl lite uppfattningen om att det är inga riktiga gourmer i landslaget. Och de får lite diskret kanske sprida sin matkunskap när de har lagt upp sina bufféer och allt de kan äta. Det är ju bra mat säkert. Bättre än vad vi käkar. Och så kan de säga när någon är framme vid fisken så här att här skulle det kunna passa med lite pepparrot till. Och utbilda dem lite i gastronomi. Ja, vilket jag tycker är fint.
Och ja, just det, när någon sitter och liksom käkar bacon. Och så sitter Gretti och saltar. Så, nej, John, till bacon så behöver man inte salt. Det är redan salt.
Ja, precis. Och så tar de emot önskningar ibland. Det kan hända, säger de, att en spelare kommer på morgonen och bara säger det vore gott med kålpudding. Då kan de fixa det.
Ja, just det.
Så de är lite bortskämda. Det kanske de ska vara för att kunna prestera också. Mm. Och vi har Pral på plats och Janne is back. Och det känns väl tryggt just
nu. Ja, för fan. Och nu ska vi packa ihop. Vi ska ta oss till den härliga Luzhniki-stadion ännu en gång.
Och då är det upp på himlen igen.
Upp på himlen ser Ronaldo om han kan sikta mot stjärnorna.
Och vad har du under armarna dagen till ära?
Säger jag 7.
Ronaldo Deon.
Jajamän.
Ja, du kör med den på
Deo riktigt. Jajamän. Ja. Jag har Ronaldo Deon. Jag ska beskriva doften. Givetvis väldigt maskulin.
Det ska väl inte vara så mycket doft i en deo?
Nej, fast det är det. Ja. Det finns ju oparfumerat, men det skulle ju aldrig Ronaldo lansera.
Nej. Det vore spännande om man gjorde så jävla olikt honom. En diskret som bara håller svettlukten borta.
Ja, fy fan. Det hade blivit fel då. Ja. Nej, men den är mustig. Lite skogig ändå, alltså lite för mycket skog för att vara liksom, om det ska andas liksom Medelhavet och Portugal eller sådär, Biscayabukten, inte alls det, utan det är lite mer som Zlatan-parfymen som jag också har.
Fan, vilken sucker för varumärken du ändå är.
Ja, det är fotbolls-VM, du går in i bubblan.
Ja, så är det. Vänner, vi är jätteglada att ni är med oss i hela den här resan och ser på våra tvåddar och läser våra dagböcker och lyssnar på våra poddar. Och nästa gång ni lyssnar på oss så har vi nog tagit oss en 7 jävla massa mil söderut. Då är vi nära Georgien. Kanske inte i Anders, men väldigt nära. Då ses vi där, hörni.
Ta hand om er. Hej!